Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. God kväll från min sida, eller god eftermiddag. Får vi väl säga när vi börjar klockan 17 nu igen. Jag hämtar kvällens predikotext från Johannes 15, vers 26. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och från kapitel 16, vers 5. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Som ni hörde förra söndagen, ni som var här då, så kommer vi under några söndagar den här hösten att lägga tyngdpunkten i förkunnelsen på den helige ande. Och Anders öppnade upp förra söndagen med en lite radikal rubrik, livet utan den helige ande. Men tanken med den här serien, det är att väcka vår hunger och en förnyad längtan efter den helige ande i våra liv. Men också en insikt om att vi inte klarar oss utan den helige ande. Och att vi helt enkelt inte kan vara Guds församling i den bemärkelsen som Gud vill utan den helige ande. Och jag ska berätta att när jag förberedde min predikan inför Kristi himmelsfärd, det var väl i maj någon gång säkert, så då drabbade mig med en riktig kraft och tydlighet som aldrig förr. Det här faktumet att Jesus återvände till Fadern. Han hade fullbordat sitt uppdrag och han gick hem till Fadern. Och i hans ställe så sände då Gud den helige ande som skulle fortsätta Jesu verk, eller det som Jesus hade påbörjat. Och den fråga som drabbade mig riktigt som ett svärd, så det var den här, att hur har vi tagit emot den helige ande? Hur har vi behandlat den helige ande? Hur har vi bemött honom? Hur har vi välkomnat honom? Har han, den helige ande, blivit mottagen kanske på samma sätt som Jesus blev mottagen av den religiösa världen när han kom, det vill säga förkastad? Och jag började studera om den helige ande. Jag har läst flera böcker av gudsmän och gudskvinnor, och gång på gång så mötte jag den här smärtan hos ett flertalet gudsmän över hur Guds församling genom tiderna har behandlat eller bemött, välkomnat den helige ande. Och några beskrev anden som den mest ignorerade personen i Guds församling. Någon annan som den mest missförstådda personen. Och en av de kristna klassikerna, Aidan Wilson Tozer, som har skrivit massor med böcker och som jag läste väldigt mycket när jag var ung, han kallade den helige ande för bortglömd Gud. Och han säger så här, att vi förfasar oss ibland över det andliga förfallet. Vi förfasar oss över liberalteologin kanske, och att olika, det som vi uppfattar som grundvalar i kristen tro kanske lite smulas sönder och börjar ifrågasättas och så vidare. Men så säger han så här, väldigt utmanande. Och jag citerar honom rakt av. Vi får inte bli blinda för våra egna tillkortakommanden. Vi har verkligen ingen orsak att blåsa upp oss, för vi har på senare år begått ett svårt misstag. Ett misstag som ligger mycket nära de liberalas. Vår blunder, eller ska vi ärligt säga vår synd, har varit att försumma den helige ande till den grad att vi i praktiken förnekar honom plats i gudomen. Och så fortsätter han. och säga så här: läran om anden, ni har det där på skärmen, läran om anden är nedgrävd dynamit. Den har kraft som väntar på att bli upptäckt och använd av församlingen. Den helige ande bryr sig inte om huruvida vi skriver in honom i ämnesregistret längst bak i våra sångböcker. Han väntar på att bli förkunnad. När den helige ande upphör att vara en bisak och återigen blir en huvudsak, kommer den frigörande kraften att än en gång göra sig gällande bland dem som kallar sig kristna. Och jag har varit tvungen att ställa några rannsakande frågor till mig själv. Hur många gånger har jag predikat om den heliga ande? Ja, några gånger, men alldeles för få. Och pingströrelsen, Sion är en pingstförsamling. Pingströrelsens DNA, så det är den helige ande. Det var återupptäckten av den helige ande som födde hela pingströrelsen i början på 1900-talet. Och den här församlingen, ja, kanske ska finnas någon variant, men historien i den här församlingen, så där våra pionjärer, så de blev fyllda med helig ande. De upptäckte den helige ande, och det var det som gjorde att de började bygga Sionförsamlingen. Och idag så kan du få gå kanske till och med flera år också i en pingstförsamling utan att höra undervisning och förkunnelse om anden. Du kanske får höra om andedopet, men den helige ande är mer än en gångs upplevelse där du får ett bönespråk. Och jag hoppas att vi under den här resan ska upptäcka det, att det finns så mycket mer hos den helige ande. Och det som jag vill att vi gör, eller en liten stund ikväll ska stanna inför, så det är den här frågan: vem är den helige ande? Och det första, den helige ande är en person. Ofta tänker vi på den helige ande som kraft eller som gåvor som vi behöver bli rustad med. Och den helige ande är kraft, han är gåvor. Men han är ingen mystisk kraft, opersonlig, som liksom kommer över en troende. Utan han är en person som vi kan relatera till. Och han är en person som längtar efter att få ha en relation med oss. Bibeln använder personliga pronomen om anden. Jesus sa: jag ska sända honom till er. När han kommer, sanningens ande, ska han föra er in i hela sanningen. Och vi ser också att anden gör sånt som bara personer kan tillskrivas. Den helige ande talar, han undervisar, han förmanar, han tröstar, han ber, han leder, han påminner, han överbevisar och en mängd saker som vi kanske kan komma in på i något senare tillfälle vad den helige ande gör. Men ikväll så vill jag att vi sätter fokus på: vem är han? Den helige ande så tillskrivs också personlighetsdrag. Och vi kunde nämna många där, men några: han har en vilja. Paulus säger till exempel att den helige ande fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och den helige ande har känslor. Han kan känna glädje, han kan känna sorg. Han kan till och med känna svartsjuka. Eller om vi ska kalla det avundsjuka, kanske svartsjuka. Jakob så skriver så här: svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Så anden blir svartsjuk när hans folk, eller Guds folk, liksom lite flörtar med världen. Eller tjänar avgudar. Och den helige ande, han kan bli sårad. Paulus skriver till Efeserna, bedröva inte den helige ande. Vet inte om du har tänkt på det, men ingenstans så läser vi bedröva inte fadern. Och vi läser inte ens bedröva inte Jesus. Men vi uppmanas bedröva inte anden, den helige ande. Den helige ande är öm och han är känslig och han kan bli sårad. Vi kan bedröva honom. Och när den helige ande blir bedrövad, så då drar han sig tillbaka. Han slåss inte för sitt utrymme och för sin plats. Så när vi tar till oss och förstår att den helige ande är en person, så då kommer vår inställning till honom, tror jag, att förändras och påverkas ganska radikalt. Därför att en person så kan jag lära känna. En person så kan jag umgås med. En person så kan jag kommunicera med. Och det finns ingenting som den helige ande så längtar efter som att vi ska lära känna honom och umgås med honom. Om jag ser den helige ande mera som en kraft, en opersonlig kraft, så då blir min fråga väldigt lätt så här, eller min bön, att det där, jag vill ha mera av anden. Hur kan jag få mera? Men om jag förstår att han är den mest underbara, den mest fantastiska personen, så då blir min utgångspunkt en annan. Hur kan jag ge mera av mig själv till honom? Hur kan jag fördjupa min relation till den helige ande? Så den helige ande är en person. Och för det andra så är den helige ande helig. Fadern och sonen är heliga. Men det endast anden som har det här attributet före sitt namn, den helige ande. Så anden är helig, han är majestät, han är vishet, han är storhet, han är makt. Och det betyder också att den helige ande manifesterar sig där han respekteras, där han äras, där han blir inbjuden. Och där han inte respekteras, så där drar han sig tillbaka. Jag tror att jag sa det förra gången jag predikade här också, att den helige ande är en gentleman. Och han väntar på den där inbjudan. Kom. Han tränger sig inte på. Församlingen i Thessalonike så får en förmaning av Paulus. Han skriver till dem så här, släck inte anden. Och det säger oss att vi kan släcka den helige ande. Anden kan kvävas, anden kan tystas ner. Och det kan vi göra bland annat genom att vi nonchalerar honom. Att vi inte visar anden respekt. Att vi kanske försöker kontrollera och styra honom. Jesus säger om anden att han inte kan styras och kontrolleras. Anden blåser vart den vill. Den helige ande är helig. Den helige ande är för det tredje, han är Gud. Han är den tredje personen i gudomen, fadern, sonen och den helige ande. Vi nämner honom ofta sist i den här, när vi benämner gudomen. Det betyder inte att anden är sist eller har en mindre, ska vi säga, viktig roll, en underordnad roll. Tvärtom, så som du ska se, så är anden faktiskt med ända från begynnelsen. Redan i första Moseboken 1 och andra versen så har vi den helige ande verksam. Vi läser så här, att Guds ande svävade över vattnet. Så den helige ande är med direkt där Gud verkar. Den helige ande gör det som Gud gör. Sen har vi den helige ande med också i de sista verserna i Bibeln. När anden och bruden säger kom. Men den helige ande så har varit verksam över 6000 år för mänskligheten. Anden så blir inte till på pingstdagen. Lika lite som församlingen blir till på pingstdagen. Och nu kanske jag lite så här. Sätter myror i huvud. Det har vi fått höra så många gånger. Om församlingen som föddes på pingstdagen. Och jag ska inte gå in dit nu, men Gud hade nog ett folk. Och Gud hade en församling före pingstdagen. Han hade till och med en församling och ett folk under gamla förbundets tid. Och den helige ande, han blir inte till på pingstdagen i apostlagärningarna, utan den helige ande är med redan i skapelsens morgon. Han är med och skapar ordning och reda ur det här kaoset. Så om det finns något område i ditt liv där du tycker det är kaos och du behöver få lite ordning och reda, bjud in den helige ande. Han är bra på sådana saker. Större kaos har han fått ordning på i skapelsemorgon. Och han är med och blåser livsanden in i människorna. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Så alla tre personerna i gudomen är med från början. Alla är jämlika i helighet, i majestät. Ingen är större eller mindre, ingen är först eller sist. Gud är en. Och det där är kanske ett av våra mysterier med treenigheten. Som inte är så lätt att förstå. Men det där, och du kanske undrar, men hur kan en vara tre? Eller hur kan tre vara en? Och någon har försökt beskriva det med hjälp av olika metaforer. Kan ju vara en hjälp för oss att lite förstå det. Någon har försökt beskriva treenigheten som, ni vet, ett ägg som har både vita och gula och sen ett skal. Eller träklövern. Som har liksom de här tre armarna, men alla tre så är det en del av samma klöverkälk. Eller om vi tänker på vatten, H2O, som kan finnas både i fast form, i flytande form och i gasform, i ånga. Men det är samma H2O. Det kan kanske vara lättare för oss om vi tar lite hjälp av bilder. Och ändå så inser vi att vårt förstånd så kan inte liksom, det räcker inte till för att förstå vem Gud är. Därför att han kan inte jämföras med någon annan. Han är olik någon annan. Så därför så klarar inte vårt förnuft av att kategorisera Gud på det sättet. Men vi läser Guds ord och vi ser att Fadern, Sonen och den helige ande är ett. Så anden gör det Gud gör. Den helige ande så har också samma egenskaper som Gud har. Anden tillskrivs de egenskaper Gud har. Han är helig, han är evig, han är allsmäktig, han är allvetande, han är allestädes närvarande och så vidare. Och frågar du hur han är Gud? Han är som Kristus, vill jag då svara. Frågar du hur han är anden? Han är som Kristus. Och vad är det Kristus säger, vad är det Jesus säger om anden? När han ska komma, han ska vittna om mig. Han ska förhärliga mig. Anden pekar alltid på Kristus. Så ju mer du lär känna den helige ande, desto närmare Jesus kommer du. För han pekar på Jesus. Så den helige ande är Gud. Han är en person, han är helig, han är Gud. Det fjärde som jag vill lyfta fram det är att den helige ande är närvarande på jorden idag. Och ja, fadern är inte här, sonen är inte här. Och du kanske tycker det där är lite radikalt sagt. Jo, fadern är närvarande, men genom den helige ande. Sonen är närvarande, men genom den helige ande. Och vi såg att anden fanns med redan i Gamla testamentet. Genom hela Israels historia så händer det att anden uppfyller människor. Följ med nu. Till exempel när Mose upplevde att ledarskapet blev för tungt för honom, att han orkade inte ensam med hela bördan, så uppfyller anden 70 andra ledare så att de får förmågan att leda Israels folk tillsammans med Mose. De blir fyllda av anden och det står att de börjar profetera. Och det finns många fler. Gideon och Saul utrustas med den heliga ande för att kunna leda folket. Deborah, hon också fylls av den heliga ande, ger henne en profetisk gåva och genom den här gåvan så leder hon folket. David, konung David, när han smörjs till kung av profeten Samuel, så står det att Herrens ande kom över honom och var sedan alltid med honom. Så vi ser att i Gamla testamentet så verkar anden på olika sätt, framförallt genom profetisk insikt och genom förmågan att kraften att leda. Men det är bara några få utvalda som blir fyllda med anden. Vi ser inte att anden i någon, som ska vi säga, allmän uppfyllelse av folket, utan det är några utvalda. Men, och det här tycker jag är så intressant, Gud ger löfte om en sån tid. Gud ger löfte om en andens tidsålder. Och genom flera profeter, till exempel profeten Jeremia, så säger Gud att det ska komma en dag när han ska göra ett nytt förbund med Israel. Och då ska han lägga sin lag, då ska han skriva sin lag, inte på stentavlor utan på hjärtan. Han ska lägga lagen i deras hjärtan, i deras bröst. Och genom profeten Hesekiel så förtydligar Gud ännu mer. Han säger att jag ska ta bort det där stenhjärtat och jag ska låta en ny ande komma in i er. Jag ska fylla er med min ande så att ni följer mina bud. Och notera gärna att det var under pingst, det var 50 dagar efter påsk, som Gud gav lagen på stentavlorna till folket, buden. Och det är vid påskhögtiden, så det är 1500 år senare, när anden faller över lärjungarna i Jerusalem och den helige ande börjar skriva Guds ord, Guds lag, Guds bud på hjärtan av kött. Och det här löftet som Gud har gett många, många hundra år tidigare så går i fullbordan. Profeten Joel, han är en annan i Gamla testamentet som ser den här andeuppfyllelsen komma. Och han talar om en andeutgjutelse som ska gälla inte bara några få utvalda, utan den ska gälla alla. Han säger så här, att det kommer att komma en tid när Gud ska utgjuta sin ande över alla söner och döttrar. De ska profetera, era gamla män, de ska ha syner och drömmar. Eller gamla män ska ha drömmar, unga män ska se syner. och också över slavarna, över slavinnorna, tjänare, tjänarinnorna, så ska anden falla. Så från att ha varit någonting som var till endast för några få utvalda, så säger Gud att det kommer en dag när anden blir given till alla. Och då spelar kön ingen roll, då spelar status, social status ingen roll. Då spelar det ingen roll om du är präst, om du är kung eller om du är slav. Och så sitter Jesus där en dag med sina 12. Och så berättar han för dem att nu alldeles strax, inom kort, så har han fullgjort sitt uppdrag. Och han kommer att återvända till Fadern. Och då säger han de här märkliga orden som vi läste i början. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och försök ställa dig i lärjungarnas skor den här dagen eller kvällen. Den ledare som du följer och som du tror är den som ska upprätta himmelriket, Guds rike på jorden, så säger jag plötsligt till dig att det är bäst för dig om jag lämnar dig. Liksom, det låter ju lite crazy. Onekligen. Hur kan det vara bäst för mig att han som är min ledare liksom försvinner? Så varför lämnar Jesus sina efterföljare? Om han inte hade gjort det, så hade inte det här Guds löftet genom profeterna gått i fullbordan. Men när sonen har fullgjort sitt uppdrag att försona världens synder med sig, så då är tiden inne för Gud att sända anden. När tiden var inne sände Gud sin son, läser vi. Och när tiden var inne sände Gud anden. Om Jesus hade lämnat kvar här på jorden och jag skulle haft ett ärende till honom, så skulle jag fått boka biljett i Tel Aviv. Och så skulle jag kanske fått hyra en bil. Och så skulle jag åkt till Tiberias och börja söka honom. Skulle jag inte hitta honom där, så skulle jag fått åka till Jerusalem och söka. Och sen när jag skulle hitta honom så skulle jag bara funnit att där är miljoner av kineser, ryssar, japaner, tyskar, engelsmän och så vidare. Miljoner före mig i kön. Och Guds rikes tillväxt hade ju stannat upp. Men den Guds närvaro som lärjungarna behövde för att kunna gå ut i hela världen, så den hade inte varit möjlig. Och den här rustningen som de behövde för att kunna ta den där stafettpinnen som Jesus räckte till dem och gav order om att de ska springa sitt lopp ut i hela världen med de goda nyheterna. Den rustningen som de behövde för det uppdraget, så den hade inte förlösts. Och jag vet inte, men det där, jag kan tänka mig att tusentals kristna fortfarande så tycker att det skulle vara bättre om vi skulle ha den fysiska Jesus närvarande. Kanske då jag också tänker så. Men jag tänker så här, att vad gör du och jag med det faktum att Jesus säger att det är bättre för oss att han går hem till Fadern och att anden kommer? Om vi tror det han säger, hur återspeglar det sig i vår tro? Jag ska ta ännu ett bibelställe. Matteus 11. Så säger Jesus så här, någonting märkligt. Han säger, jag säger er sanningen. Bland de som har fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men det minsta i himmelriket är större än han. Johannes döparen är den största som har fötts av kvinnor. Och ändå är den minsta i himmelriket större än han. Hur är det möjligt? Johannes själv, han säger så här. Jag döper er i vatten, men efter mig så kommer en som ska döpa er i ande och eld, helig ande. Andens tidsålder så hade inte ännu brutit in, men Johannes ser den komma. Och den är så nära att han som döper i ande och eld står framför Johannes. Och även Johannes så visste att det minsta i himmelriket som kommer att vara fylld av den heliga ande så kommer att göra större ting än vad han gör. Andens tidsålder. Och då är vi framme vid Apostlagärningarna 2. Och den här pingsthögtiden. Några lärjungar uppe i övre salen. I lydnad för någonting som mästaren sa. Det sista han sa. Lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har lovat. Ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och plötsligt så, under den här väntan och bönen, så plötsligt så hörs ett mäktigt dån. Lika mäktigt som vid Sina i berget. När Gud gav sin lag. Lika mäktigt så hörs ett dån som fyller hela huset där de finns. Som en storm som drar fram. Och tungor som av eld visar sig för dem. Och fördelar sig och satte sig på var och en av dem. Och så står det att alla uppfylldes av den helige ande. Inte bara äldstebröderna Petrus och Jakob. Utan alla som var närvarande fylldes av anden. Så anden som skapade himmel och jord. Anden som blåste livsande in i människan i skapelsemorgonen. Anden som gav liv åt förtorkade ben på Israels slätt. Samma ande som blåser som en mäktig vind in över Jerusalem. In över den här platsen där Jesu efterföljare är samlade. Och fyller de minsta i himmelriket med kraft, med mod, med energi. Och reser upp ett mäktigt gudsfolk av några tidigare fiskare och deras vänner. Det är vad den helige ande gör. Anden har kommit. Den utlovade anden har kommit. Den här gången inte bara på besök, utan nu har anden kommit för att stanna. Gud själv har stigit ner den här gången för att stanna genom den helige ande. Han är inte bara på besök. Så fadern är inte på jorden, Jesus är inte på jorden, men den helige ande är här. Och vad gör vi av den sanningen? Kan vi vara församling idag om vi inte relaterar till den som fadern har sänt, som Jesus har sänt? Kan vi vara församling idag om vi negligerar den person i gudomen som idag är närvarande bland Guds folk och som längtar efter att få vara närvarande och som Gud idag bygger sitt rike genom? Genom den helige ande så bygger Gud sitt rike idag, så fortsätter det som Jesus börjar. Och som sagt, vid något annat tillfälle ska vi tala mer om vad anden gör. Men jag vill jag vill bara lämna en utmaning till oss av den här A.V. Tozer som jag citerar här i början. För han säger så här, lite radikal utmaning här nu till oss. Han säger så här: det är på tiden att vi gör bättring. Våra överträdelser mot den tredje personen har varit många och mycket svåra. Vi har behandlat honom mycket illa mitt i hans vänners hus. Vi har korsfäst honom i hans eget tempel, precis som han korsfäste den evige sonen på kullen utanför Jerusalem. Genom ovärdiga tankar om honom och en ovänlig attityd mot honom har vi bedrövat och utsläckt honom under oräkneliga dagar. Den bästa ången över vår försummelse är att inte längre försumma honom. Låt oss börja tänka på honom som någon man ska tillbe och lyda. Låt oss kasta upp varje dörr på vid gavel och bjuda in honom. Låt oss överlämna varje rum i vårt hjärtas tempel åt honom och inbjuda honom att komma in för att som herre och mästare uppfylla sitt eget hus. Jag ska be att lovsångarna kommer fram här. Och jag lämnar oss där med ordet får tala för sig själv. Vi ska be. Ja, herre, jag tackar dig för att du inte har lämnat oss ensamma.